Hej och välkommen till podden Bakom flödet. Det är jag som är Atta.
Och jag som är Maja.
Vi är tvillingssystrar, inredare och grundare av företaget Studio In. Det här är podden där du får följa med oss på vår resa bakom att driva företag och samtidigt leva det liv vi verkligen drömmer om.
Med den här podden vill vi peppa dig till att våga följa dina drömmar och inspirera dig till att leva ditt rikaste liv. Vi kommer att prata företagande, självutveckling, livet och såklart en hel del inredning. Vi kommer också ha en hel del spännande gäster här, för vi är så peppade på att höra andras resor mot sina mål.
Ja, Maja, hade du ätit godisen direkt eller hade du väntat?
Nej, men jag
har fått en större belöning.
Vad tror du?
Du hade väntat. Alltså, du hade kunnat vänta så länge på den extra belöningen.
Och vänta och vänta. Ja, behöver inte ha sakerna snabbt.
Nej, jag tror att jag har gjort likadant. Till en viss gräns. De hade fått ge mig en tydlig tidslott. Vi pratade om det här experimentet som man har gjort på barn. Där man sätter dem i ett rum och så säger man, här är en godisbit. Om du inte äter upp den, eller om du kan vänta en timme, eller vad det nu är, det är nog inte en timme, så får du det dubbla att äta. Men äter du den nu så blir det liksom inget mer. Så. Och så ser man hur många procent som drar den direkt och skiter i dubbelbelöning. Eller de som orkar vänta och få sin dubbla. Ja, jag vet inte. Det känns också som typ 40-tals experiment. Men det säger kanske en del om vårt psyke, eller?
Ja, men jag tänker det lite hur man är programmerad. Att, ja, men hur är det värt väntan för det dubbla? Eller vill jag uppleva saker nu?
Ja, det finns ju verkligen inget rätt och fel.
Nej, det är bara att man är väldigt olika, tänker jag.
Ja.
Men vi båda var ju väldigt sparsamma som barn. Alltså jag åt ju aldrig upp mina påskägg.
Nej,
de
nej.
Låg ju kvar.
Till jul.
Ja, för att det var gött att veta att det fanns.
Jaja.
Sen perfekt. Kanske inte godiset var heller min största drift. Jag tänker att det är det.
Nej.
Men i och för sig, det var samma sak med klistermärken. Jag använde aldrig mina klistermärken.
Nej, inte heller. Jag får ju idag panik när jag ser min yngsta som är lagd åt andra hållet. Och klistrar upp det, liksom tar en karta och klistrar upp alla på samma papper. Då får jag ju bita mig i tungan. Bara så här, vad är tanken här?
Hur tänkte du nu? Då har du ju inga kvar sen.
Nej, exakt. Men hon tycker ju att det är helt fantastiskt att bara få jobba loss med dem. Ja. Och sen blir hon lite ledsen en stund när de är slut. Men hon kommer ju över det.
Mm. Ja, det är roligt.
Ja, vi får se.
Alla är vi olika. Men idag tänkte vi prata... Jag ska först fråga dig hur du mår, tänkte jag.
Så. Jag tycker jag mår väldigt bra. Varit lite sämre nätter nu sista tiden igen. Jag har haft bra flow, men lite knackigt. Men jag tycker inte att det har gått ut så mycket över mitt mående. Utan jag tror att de här två veckorna som vi har haft nu, där vi har faktiskt chillat rätt kraftigt i tempo, har gjort att det känns helt överkomligt. Och jag insåg det, vilken jäkla ynnest det är att kunna dra ner tempot och också känna att det är okej mentalt att göra det. Vi pratade om det igår vid middagen faktiskt. Mamma var på sitt vanliga torsdagsbesök. Om att de här programmeringarna, jag tror att vi, de flesta av oss i västvärlden, lever med att om du inte är produktiv hela tiden så är du misslyckad. Och hur grymt det är när man börjar programmera om den och kan njuta av att det är stilla. Utan att få liksom någon typ av inre panik och sådär. Så att det har jag klurat och tänkt och njutit lite av de här sista veckorna faktiskt. Du då?
Nej, men jag mår också bra. Vi har ju haft, som sagt, jag har varit väldigt lugnt, vilket har varit skönt. Det har också varit passande för att vi har ju tampats med magsjuka på hemmaplan. Det har ju liksom löpt amok.
Det är ju urartat.
Den här veckan. Och jag... är den enda som inte då har fått möta toalettringen än så länge, tar i trä. Men så att det har varit skönt att inte känna att jag har varit panik, utan ändå kunnat jobba hemifrån, isolera mig lite, känna efter, mår jag dåligt eller inte.
Det är inte så att du har haft för mycket tid att känna efter?
Jo, det har jag säkert. Men ja, de första dagarna hade jag ju typ dödsångest. Det är ju konstigt också för magsjuka. Jag vet att jag kommer inte dö. Men lite den där, kommer jag behöva åka med i den här berg- och dalbanan och kräks och sånt. Jag tycker det är ju väldigt, alltså vem tycker inte det är jobbigt liksom. Men det är, ja, det är ju det här med att hantera kroppsvätskor och sånt. Det är inte min bästa, så jag blir ju manisk.
Nej, men så att det var lite dödsångest de första dagarna där. Men sen så kände jag att men det här, det är bara att åka med. Jag får bara, det blir vad det blir.
Mm, inshallah. Satte det där bara i mitten och lät allting bara falla över dig.
Ja, det.
Ja. Nej, men det känns som att den här dagen att vi har kunnat ransaka oss själva lite, blicka framåt, fundera på vad som känns bra, vad som känns mindre bra, vad vi vill göra, vad vi inte vill göra. Ja, men det är sånt som vi i och för sig går och maler hela tiden, men det känns som att vi i alla fall fått lite plats och utrymme att diskutera och känna efter, vilket är guld värt. Jag vet inte hur andra gör med det, men jag hoppas att man kan få ta sig lite tid och gräva lite i sina känslor och sådär.
Ja, du skrev ju på Instagram idag att det har verkligen varit en tid då vi har kunnat lyssna till saker som flimrar upp i huvudet.
Ja.
Och det är nice.
De där viskningarna, alltså jag vet inte hur du känner, men jag inser att om det kommer till exempel en tanke hos mig, så här, ja, nu ni skulle kunna göra det här projektet till exempel. Säga att ni skulle kunna göra det här kontoret till exempel. Att jag får någon idé att man ska kontakta någon eller något. Och så direkt efter den tanken har kommit så kan jag få antingen en känsla av nej, det vill jag nog inte. Fast den är så subtil så att jag har också lärt mig att pusha bort den. Och tänka, jo, men det kan jag göra om jag gör så här och så här och så här. Men det är som att nu när jag har haft det lite lugnare att jag kan också lyssna till varför nej kommer först. Är det för att jag är rädd? Och känner att jag är rädd för att misslyckas eller det känns för stort? Eller är det att jag egentligen inte vill göra det? Att det inte är en grej som jag verkligen brinner för? För det känns som att många gånger ploppar det upp såna här saker om man tänker på vad man ska sälja in härnäst eller sådär. Att det ploppar upp saker som man har gjort förut. För att det är hjärnan liksom trygg med att man kan hantera i mångt och mycket. Men om man liksom är på väg mot sin zone of genius, som vi pratade om för 2 avsnitt sen, så behöver man ju ibland liksom plocka bort saker som man har gjort per automatik och som man känner till och som man kan, men som kanske egentligen inte kittlar. Och så att det känns som att jag verkligen fått tid och tanke att fundera på, kommer nej-känslan direkt eller känns det yay? Och om nej kommer, vad beror den på? Alltså jag verkligen gett mig utrymme och så här vågat lyssna på det så här. Inte bli rädd och bara, nej men jag kan inte säga nej till en sån sak. För då får vi inga pengar och då blir det svårt och då blir det jobbigt och då kommer allt gå åt helvete. Utan istället så här, vad är det jag är rädd för eller vad är det som skaver? Verkligen våga känna känslan hela vägen ut. Och det kan ju vara så att jag kommer fram till det, men jag tycker faktiskt inte det är så roligt längre. Nej. Jag skulle vilja göra det så här istället.
Ja. Jag tycker att det kan finnas en subtil skillnad mellan det där att bli... Ja, det är klart, man kan bli rädd åt båda hållen. Man kan bli rädd både för stora, okända saker, men också rädd för att bli att tacka nej. För att, som du säger, man kan drabbas av brist eller sådär. Men just när, för mig, när det är någonting som dyker upp och jag känner motstånd kring det för att jag inte känner att det är lustfyllt. Den känslan för mig är väldigt kroppslig. Alltså det är nästan så att jag blir kräkfärdig. Liksom, att det kommer som att jag kan också nästan grymta lite så här. Nej. Nej, ja, så känner jag i hela kroppen. Medan när jag blir tänker så här, åh, vi skulle kunna pitcha det här för den där, eller tänk om vi skulle få göra det där drömmiga. Så kan jag också få en känsla av nej men det går inte. Eller det kan du inte eller sådär. Då är det mer som att det sitter i pannan för mig.
Ja. Typ. Det är mer resonerande nej.
Ja, såhär, nej men det kommer ju aldrig gå. Eller det skulle, hur skulle du lösa det? Då är det mer som en sån röst liksom. Ja. Medan det andra är mer kräkkänsla.
Ja, jag kan faktiskt också hålla med att det där kroppsliga nejet kommer mer för mig som ett tryck. Alltså att jag känner... alltså att jag blir ihoptryckt i kroppen. Förstår vad jag menar? Ja, det är väldigt intressant.
En liten kramp.
En liten kramp som är så lite andnödsaktig.
Lite ångest helt enkelt.
Mm. Och den har jag lärt mig att ta bort. Jätteduktig på att ta bort den faktiskt.
Mm.
Nej, den, ja, men det är sånt man behöver göra kan jag tänka.
Ja.
Och så gör jag det.
Jajamän.
Det är inte zone of genius. Vissa saker behöver man ibland göra. Ja, absolut. Men inte sånt när man kan välja själv om man ska liksom
söka upp det eller inte. Man behöver inte söka upp det.
Eller hur?
Det är det.
Stopp.
Och det har också varit en sån sak som har trillat ner nu denna veckan i vad vi kommunicerar.
Ja. Varför kommunicerar vi om saker som vi inte är sugna på att göra?
Det är jättekonstigt.
Nämen.
Ja. För jag tror att det också var där det började. När jag skulle skriva någonting på LinkedIn och bara, men det här. Ja, så jag känner sån tryck kring det här. För att jag bara, jag har lärt mig att det här kan jag skriva för att få den typen av uppdrag. Men jag vill ju faktiskt inte ha den typen av uppdrag längre. Nej, det här får jag ju sluta skriva.
Ja, och då kan jag ju känna så här, ja, men vad ska jag skriva då för att få det jag vill?
Nej, det vet man inte.
Och det är ju svårt, för då måste man börja labba.
Ja, då börjar man labba och så får man känna sig grön.
Och
så
blir skam man... för att ingen likade.
Nej, lite så. Ja, man får vara verkligen i the blueberry zone. Var lite grön. Men det har ju inte dött av det innan.
Nej, man får bara, där får jag ju hoppa över känslan av att... Åh, nu gör du bort dig, Maja. Det är ingen som läser detta.
Nej, och det är så dåligt.
Vad det är hon vevar om nu, liksom.
Ja. Men man får bara veva på där.
Skit i samma.
Ja, tänk så många genier som har vevat på i århundraden utan att det är någon som har gett dem cred för det.
Ja.
Så det har blivit bra sen.
Så är det.
Ja.
Men idag skulle vi prata om härliga rum.
Ja, rum man vill återvända till gång på gång på gång på gång. För de finns ju.
Det gör de.
Och det finns också de som känns tvärtom. Vill jag ju lova. Men vi ska fokusera på de positiva aspekterna framförallt. Så kanske vi drar lite negativa också.
Det är alltid roligt.
Ja. Hur kommer det sig att vi vill prata om detta?
Nej, men det handlar ju också om vad det egentligen vi vill göra. Och vad vi egentligen är bra på. Det är ju experiences.
Yes.
Alltså hur du upplever ett rum. Vad som får dig att känna i ett rum. Och hur man skapar det rummet för att få någon att känna det.
Mm.
Typ.
Mm. Mm. Finns det ett recept på det då?
Det gör det säkerligen på ett sätt, tänker jag. Vissa saker som man bör ha koll på också, man kanske kan lära sig. Men det finns ju också en dimension av bara känsla, tänker jag.
Ja, för jag tror att de flesta av oss har varit liksom på en restaurang eller hotell eller plats eller utställning där man har blivit hänförd och gärna vill gå tillbaks dit igen för att uppleva, kanske ta med någon och visa eller titta på bilder från det för att man får tillbaks den här känslan. Och det kan ju vara en känsla av mys eller lugn eller att man känner sig liksom överväldigad eller att man känner sig väldigt liten eller väldigt kraftfull. Alltså det finns ju platser som verkligen ger olika typer av känslor. Och jag vet själv att jag kan ha, alltså man brukar kanske få gräva lite i minnesbanken ibland. Men jag kan ha vissa platser som jag verkligen är sådär, ja, men de här skulle jag vilja ha med mig en liten kapsel i liksom en vitaminburk och bara ta en dos av dem ibland för att de har gett mig en så stark, ja, men empowerment eller att jag har känt total avkoppling eller, ja. Och det kan ju vara allt från till exempel den här sommarstugan vi har hyrt i Halland de senaste åren som ger mig verkligen en känsla av semester, avkoppling, noll förpliktelser till att göra speciella saker eller att vara någonting. Och den har blivit som en trigger för mig att jag längtar efter att få komma till den här platsen och det spelar liksom ingen roll om det är sol eller regn eller åska. Utan det är som att jag bara vill liksom lägga mig på den här inglasade verandan och vila. Den hade jag kunnat tänka mig ha ett litet liksom piller så, och också att den är omringad av höga, höga träd. Vilket gör att det känns så jäkla, alltså en kraftplats för mig.
Ja, det är häftigt. Att det kan, för det kan verkligen vara från det allra, allra enklaste till superavancerat och superflådigt. De båda väcker ju känslor, men de kan vara olika och man kan vara sugen på olika upplevelser olika gånger, eller det är man ju. Så att det är ju väldigt kul att upptäcka de här och också ringa in när man, vad är det egentligen jag känner här och när är jag sugen på det?
Ja, precis. Och det roliga tycker jag att många gånger så är det ju kanske ett minne av platsen man bär med sig. Och då kan det ju vara att man får också förnimmelser av hur det luktade, hur ljuset var, hur låter det, är det väldigt tyst eller susar i träden. Alltså alla de aspekterna blir ju också någon typ av förstärkning av din känsla och upplevelse. Så att det är ju inte bara vad vi ser, utan det är verkligen alla sinnena. Kanske är så att, att kaffet smakar på ett speciellt sätt när du dricker det på morgonen och ljuset faller på ett speciellt sätt och du hör vinden i träden. Alltså det är, Det är så jäkla coolt hur vi människor faktiskt plockar upp allt och kan minnas smak, ljud, doft på ett sätt som är väldigt, väldigt kraftfullt.
Ja, och att det väcker någonting i oss.
Mm. Och att vi kan plocka fram det när som helst. Okay, det här blir filosofiskt då. Eller det är ju inte filosofiskt för det är vetenskapligt. Men hur fräckt är det inte att vi kan försätta oss i en känsla, till exempel det där lugnet som jag då känner i den här sommarstugan, genom att liksom starkt fokusera på de upplevelserna jag har haft där. Då kan ju jag, även om jag sitter på en spårvagn i stan, faktiskt transportera mig till samma känsla som jag har när jag ligger där på verandan. Och det här är ju, alltså det är ju verkligen magin av typ manifestation, liksom, jag menar så här, attraktionslag. Att vi redan egentligen bär runt på allt inuti oss. Bara vi har lär oss förmågan att liksom få fram de känslorna.
Undrar om det är så här vi kommer resa i framtiden, tänker jag.
Jag tror det.
Om man då kan projicera, liksom på något sätt hitta, att koppla upp sig på den känslan, den doften, den viben som finns någonstans, så borde man liksom kunna liksom koppla upp sitt mind på det och få uppleva platsen från där du sitter idag. Liksom.
Ja, och det här, jag vet inte om det är så att man måste ha upplevt platsen för att verkligen starkt kunna förnimma den i kroppen, eller om det räcker med att liksom plocka fragment av olika minnen du har och liksom sätta ihop det, eller vad du tror. Hur, alltså så här, jag skulle verkligen vilja åka till Kilimanjaro. Så min typ av de erfarenheterna jag har, så kanske jag kan bilda mig en uppfattning av hur jag tror att det ska kännas där, så att jag kan transportera mig dit i mitt mentala redan nu.
Ja, och tänk då om man sen kan liksom plantera in den lilla liksom upplevelsen på något sätt, alltså utan att du själv har upplevt det innan, att man på något sätt kan putta in, alltså som någon slags inspelad, jag vet inte,
ja.
Förstår du, känsla?
Ja, 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 exakt.
Men utifrån?
Utifrån, ja. Ja, jag vet inte. Det här, jag behöver få hit någon typ av hjärnforskare.
Ja.
Men jag tror att det här sättet av att kunna förstå vad det är man vill ha, alltså, och förstå vad det är man uppskattar i ett rum, det gör ju att man faktiskt kan skaffa sig den känslan hela tiden. Jobbar du med ett sånt lugnt, eller typ ditt mentala rum och sånt?
Alltså jag har gjort meditationer med det och så, och kan använda det om jag skulle ha väldigt svårt att sova eller sådär, men det är absolut inte någonting jag gör dagligen eller sådär. Det tillhör inte min dagliga rutin. Men absolut så har jag ett rum som jag har använt under meditationer och så.
Är det rummet utformat på ett sätt som du idag liksom tycker är härligt?
Alltså egentligen så är inte det rummet byggt på en visuell härlig upplevelse, utan det är mer en känsla av trygghet.
Okay.
Skulle jag säga.
Okay.
Det vill du veta hur det ser ut?
Jättegärna.
Det är som ett stort tält, alltså typ en tippi eller en kåta eller så här liksom en native tält liksom.
En hatt.
Ja, en hatt, ja. Kanske till och med gjort av djurhud, I don't know. Men det är liksom tjock väv eller skinn liksom runt omkring, så det är mörkt. Och i mitten är det en eldstad, och så längs med sidorna så är det som britsar. Och då har jag min egen brits och jag har min björn. Det här låter ju så jävla sjukt. Men som jag rullar in mig och ligger och tittar på elden. Och så vet jag att utanför så är det liksom skog och det är vilt och det kan finnas faror och så. Men inne i min hjärt så är det alltid hårt. Och jag mår bra där och jag kan slappna av och somna där. Liksom, så.
Ja. Har du fötterna mot elden eller långsidan mot elden?
Jag har liksom alltså jag ligger på sidan och tittar mot elden.
Förstår.
Jag har faktiskt ryggen utåt.
Ja, jag kände det var obehagligt.
Ja, men där känner jag, men det är
tjock hud.
Det är tjock hud.
Ja, ingen allergi av björnen.
Nej, inte vad jag känt.
Ja, jättemysigt.
Kanske är det någon utanför och skyddar så att jag kan känna mig trygg.
Ja, du kanske hör att det är någon som går runt där och håller vakt.
Nej, det gör jag i och för sig inte. Nej. Men jag känner mig trygg där inne i mörkret i alla fall.
Ja, det är coolt. Ja, jag kan känna det just att du har en kokong liksom.
Ja.
Wow.
Mm. Ja, för det roliga är att mitt sånt liksom trygga rum, det är kopplat till lite det vi typ tänkte att vi skulle få berätta om idag, rum som vi vill återvända till. Mitt rum är att jag åker en rulltrappa ner och går en grusgång och till kommer en stor träport, öppnar och där inne har jag mitt eget palmhus. Och det är grusgångar med så här vit sten och så är det små bäckar och fontäner och växter och högt, högt i tak också ett sånt syrligt ljusinsläpp. Och där har jag en sån, liksom en trä, ja men vad heter det, en hammock typ. Som jag kan lägga mig i och titta på allting uppåt liksom. Och jag når ner till marken med handen så att jag också kan hålla i så här grus och sånt. Och så har jag det där lilla pålandet. Och så är det där The Moist som är i ett palmhus. Där brukar jag bli så här.
Ah. Gött.
Mm. Uh-huh. Och det finns då platser som har den här viben antagligen som jag har älskat alltid att vara på. Ska vi ta våra sådana favoritplatser eller?
Uh-huh. Jag funderar på, undrar vart min hatt kommer ifrån.
Tidigare liv.
Det kanske är tidigare liv.
Uh-huh.
Ja, jag har i och för sig fått någon gång till mig när jag gjorde någon annan sån meditation. Det här är flummigt. Men jag tittade ju ner på mina egna fötter och då var det ju vargtassar bredvid mig. Så jag kanske har varit någon hunter.
Ja, förmodligen liksom.
Ja, ja det.
Fräckt.
Hunter. Ja.
Nej, men jag har en plats i, ja, men i men gud, vad heter det, Glyptoteket, där vi var och fikade. Där i det palmhuset älskar jag vara, för att man sitter också lite högt upp och kan titta ner på folk som strosar omkring. Och det är fortfarande typ så här 5 meter upp i tak. Och så är det där ljusinsläppet från uppifrån som är helt otroligt. Mm. Älskar den platsen.
Ja, den är otroligt vacker. Man älskar ju också att det är luftigt där inne. Till skillnad från min hört. Men, nej, men för vi båda nu inför det här avsnittet pratade just om den här typen av ställen. Jag refererade till en innergård som på ett hotell i Palma, Mallorca, som du och jag var och åt en fantastisk brunch i för många år sedan. Och där är också det här med ljuset uppifrån, det är valv runt omkring, det är väder, alltså vindskyddat, det blåser inte utan det är stilla, varmt men kan ändå vara skuggigt. Och du får det här liksom dagsljuset som du aldrig kommer åt annars om det inte är under i princip bar himmel eller då med glastak eller fönster uppe på kupol.
Nej, precis. Så det betyder alltså att när man gör och inreder rum som man vill skapa en viss känsla med, så behöver man också absolut fundera på typ ljussättning, tänker jag. Alltså hur, det är ju inte så ofta man får till den här känslan av ljus som vi uppenbarligen attraheras av. Eller vad skulle du säga att du attraheras av i det här rummet?
Ja, men det är absolut det naturliga ljuset och det är absolut en höjd i rummet. Alltså det finns ju en volym på ett sätt. Det känns som att det är lite nyckeln.
Ja.
Det är svårt om man inte har dem alltid, men det går.
Ja.
Man får skapa en annan typ av känsla. Det är ju kanske svårt att skapa just den känslan om man inte har rymden och dagsljuset. Då får man jobba med något annat. Får man skapa en annan känsla, tänker jag.
Ja.
Men det är
det är alltså det vi vill åt.
Det är det vi vill åt.
Hur ska man tänka då? Var ska man börja om man vill skapa ett rum som man återkommer till gång på gång? Det kan ju vara så att man vill inreda ett café eller restaurang eller bara att känna att man vill uppleva sitt egna hem på det viset. Var fasen börjar man?
Ja. Jag tror faktiskt man behöver utforska lite vad man har för förutsättningar. Alltså för olika rum kan ju ändå erbjuda olika möjligheter och i alla rum kan man inte få allt ändå, så är det ju ändå. Utan man får ju på något sätt försöka gräva i, men vad hade kunnat vara passande här? Förstår du vad jag tänker?
Mm.
Som om det är i en enklare liksom fritidsstuga, men det kanske är svårt att skapa glyptoteket, även om du kan absolut samla på vackra saker och så, men du kommer kanske inte kunna få liksom den här volymen och höjden och sådär, utan då kanske man får fundera på, men finns det något annat här som jag hade kunnat lyfta fram, men ändå då kunna liksom jobba med att visa upp vad man tycker är fint, och att det här med att kunna få uppleva skulpturer eller kanske växtlighet som de också har där, Men jag kanske behöver göra det på ett annat sätt. Jag kanske inte då kan förvänta mig att jag ska skapa glyptoteket just på det sättet. Men jag kan absolut få med mig vissa saker. Men jag kanske behöver tänka om lite i hur det ska presenteras. Och känslan kommer ju vara en annan. Då kanske jag snarare hade jobbat med att det ska vara en upptäcksresa. Eller en mer liksom myskänsla, för att det kanske är det som rummet egentligen har att erbjuda.
Mm, precis. Så det blir verkligen ett samspel mellan vad rummet har för features och vad man själv är ute efter. Men jag tror att vi många gånger som människor springer lite snabbt, att vi glömmer av att fundera på de här två aspekterna och bara så här, brötar in möbler för att man har tänkt funktion. Och det är ju såklart en stor aspekt också. Men att vi lite grann går på autopilot. Om man kan koppla det till det jag pratade om innan. Att så här har vi alltid gjort. Eller jag har alltid gjort. Och då har jag fått det här resultatet. Så då kör vi igen. Utan att känna på om det känns i kroppen. Eller om det känns jehe. Så det blir som att man får stanna upp lite. Eller hur? Om man verkligen vill. Alltså har målsättningen att jag vill att det här rummet ska bli så jäkla tillfredsställande för mig, ja då tror jag att man behöver liksom dra lite i handbromsen och ge sig in på en liksom upptäcktsresa och börja sortera ut vad det är för känslor man vill ha till exempel. Om det är då, och om man, som du säger, blir inspirerad av en plats men den inte, alltså absolut inte har samma features som ditt hem eller det du ska inreda, så börja se om det finns någon typ av synergi som man kan liksom plocka ihop. Det kanske kan vara material, det kanske kan vara ljussättning, det kanske kan vara kulörer, det kanske kan vara sättet i inrätt. Alltså det finns ju tusentals faktorer som bygger en känsla som man också får börja liksom bryta ner, och det är det som blir så jäkla spännande när man jobbar med inredning som en förlängning av att skapa känslor.
Ja, precis.
Vilket jag också tycker att vi egentligen bör göra så mycket som möjligt, för det är då det blir intressant och det är också vi trivs länge i rum och det är då det blir hållbart.
Exakt. Ja, för det är verkligen svårt ibland att pressa ner en, liksom en pusselbit i ett hål som inte passar, utan man får verkligen forma det utifrån från det som finns, tänker jag. Och det går ju att göra alla rum härliga.
Mm.
Så är det ju faktiskt.
Ja. Jag är övertygad.
Herre, i alla fall.
Jag är övertygad, men det är också, jag tänker att det antagligen har med våran kanske begåvning eller talang att göra, att vi ser vad som finns. Och så här, att vi kan lyckas skrapa fram det positiva i ytor. Det är ju inget som är kört.
Nej, alltså där fick jag ändå nu nästan bromsa mig själv när jag sa att alla rum går att göra härliga. Vissa rum har, alltså det går ju alltid att göra dem bättre eller liksom så, liksom de har ju ändå en potential. Men vissa rum blir ju härligare än andra, så är det ju bara.
Vad brukar vara ett rum som är typ utom räddning?
Nej men alltså nu ser jag ju framför mig liksom någon form av, för mig är det ofta så här, källarlokal, fönster högt upp som är låga, liksom lite dens, alltså att det kanske är, jag menar, det är ju svårare att få det väldigt härligt. Sen går det ju, alltså man hade ju kunnat göra det till något underground, alltså spait, inte vet jag, alltså man får gå ner och gå in i någonting som är väldigt skyddat och lugnt och undan, liksom gömt från världen och alla hot utanför. Det hade man ju kunnat göra i och för sig.
Hur skulle du göra en, säg att du har då en källarlokal med sådana här klassiska smala fönster som sitter högt upp, som ger något litet strilljus.
Mm.
Liksom, vad kan vara lämpligt att göra i ett sånt rum? Det är många som behöver ha det som ett gästrum till exempel.
Ja, nej, men man behöver ju, jag tycker ju att det då är rätt så skönt att skapa illusioner, så man inte behöver, så här, man behöver inte fokusera på att man har små fönster som sitter högt upp. Så jag hade kanske till och med liksom hängt gardiner som är från tak till golv för fönstren. Även om det känns kanske konstigt att man ska täcka de små fönstren som är. Men det kan vara transparenta gardiner så fortfarande får in ljus. Men jag hade inte velat accentuera fönstren. För det är inte de som är, de ger ingenting liksom så. Utan då hade man ju hellre fått jobba med bra ljussättning på andra ställen i rummet. Haft mycket stämningsbelysning, men också då kanske
se till att få belyst väggar så att det liksom reflekterar ljus.
Hade man jobbat med liksom låga möbler? Alltså jag är så här, okej, okay, det här kommer ju inte bli, det här kommer ju inte kännas så här pampigt.
Nej,
eller
det är inte ett palats,
liksom. Det är inte ett palats vi jobbar med här.
Nej.
Men ska man istället då försöka säga, ja, men det vi kan skapa här, det är ju som du säger trygghet, alltså att det känns lite så här skyddat under jord. Ja, men mysigt, spännande hade man kunnat göra det liksom. Ska man, alltså jag tror att jag hade tänkt, okej, okay, vi får liksom gå all the way åt andra hållet och göra det, alltså så här kanske väldigt grundat.
Ja, loungy.
Alltså, loungy med låga möbler, kanske så här solida trästommar på sängen, alltså lite enkelt, och golv, alltså belysning, stämningsbelysning på golv, alltså göra det väldigt så här,
ja, det blir lågt. Liksom ett murmeldjur.
Ett murmeldjur kryper
ja.
In.
Ja, och också se till så här, om det är ett hårt, liksom kallt stengolv, du behöver en stor matta, kanske med liksom grövre textur, så att du liksom skapar det här mjuka i och liksom trolla bort lite det hårda kalla liksom.
Ja, och vad är den liksom enklaste sättet att trolla bort det hårda kalla? För det är ju någonting som får ett rum att kännas hotfullt tycker jag. Så är det om det känns kallt, kargt,
kallt,
kallt och liksom tomt.
Mm.
Hur trollar man bort det?
Jag tycker ju dels att man alltid bör överväga textil. Men också naturmaterial som du pratade om, trästomme på möblerna och låga möbler. Att man får in naturmaterial och textur och textil.
Mm.
Känns som att det förvandlar.
Ja,
det är mest kala och kalla.
Få bort hårda hörn.
Mm.
In med buljande textil.
Mm.
Ja, växtlighet också såklart. Och sen varmt ljus.
Ja.
Så att det inte blir det där kalla, karga.
Nej, mer. Nej.
För jag tror att många kämpar med den här utmaningen.
Ja, och jag funderar lite på om det kan vara någonting. Alltså jag tänker också mycket på nyproducerade bostäder, nyproducerade kontorslokaler, nyproducerade lokaler generellt där man ska försöka skapa butiker eller skapa restauranger. Alltså det kräver rätt mycket egentligen för att förvandla det här till någonting som känns härligt. Om man har en säg att det är en restauranglokal då. Och så är den nybyggd så att det är så här, ja, det är raka vita väggar, det kanske är bläst med ett stort fönster framåt ut mot gatan. Alltså vad hade man velat putta in där? Känner du?
Ja, men framförallt färg på väggarna känner jag ju direkt, oavsett om den är liksom en ljus kulör eller om det är någonting mer dramatiskt, så behöver det vita tyvärr försvinna om man ska skapa en stämning. Om det inte är så att du ska göra något extremt minimalistiskt, alltså att du ska gå på en känsla av att det nästan är kliniskt för att det är en grej som passar ditt varumärke.
Ja, typ du ska sälja hygien, alltså vet du, tvål och sånt.
Ja, kanske vara injektionsklinik, ja. Vad vet jag, då behöver det se fräscht ut liksom. Mm. Men ska du skapa en plats dit du vill att folk ska återvända, ja men då behöver du någonting mer harmoniskt. Så att jag hade börjat med att titta på kulör på väggarna. Och är det så att man inte vill att det ska kännas, eller om man vill ha den här liksom känslan av evighet, alltså att det bara är en stor rymd, då hade jag också övervägt att färgsätta taket. Så att man får en, liksom en flush, sån här evighetsövergång från golv till tak. För att idag blir det som att ögat alltid stannar när vi har våra vita tak. Då vill ju liksom ögat bara söka sig till den kontrasten som blir mellan vägg och tak. Får man bort den, och nu är det ju lite i trend också, eller har varit länge att färgsätta taken. Men det är ju också av en anledning att skapa en illusion av någon typ av evighets, liksom, trumma som vi kan få försvinna i. Och att man istället kan få ner blicken till det som faktiskt händer i ögonnivå, eller liksom i alla fall leka med vad man vill att ögat ska vandra, så att det inte alltid flyger upp mot väggtak mötet liksom.
Nej. Och något som också känns härligt för att kunna så här bryta av om man känner att man vill måla taket, man sätter kulör på väggarna som du säger, det är också roligt att putta in material som kakel eller klinker på kakel och på väggar, och liksom kakla upp någon form av illustration så att man får liksom en impact effekt också. Så att det händer någonting som också gör att man skapar mer av ett uttryck och en känsla. Alltså väljer du ett vitt kakel så kommer det bli en sak. Väljer du ett färgat kakel så kommer det bli en annan. Väljer du liksom ett marockanskt kakel så kommer du verkligen så här kunna sätta, du kommer kunna sätta identitet i lokalen på ett sätt som är kul, tycker jag.
Ja, underbart. Och den vill man ju sen då förlänga ut i såklart möbler och till slut detaljer. Och någonting som hjälper ett rum att gå från kantigt, kargt och stelt är ju att hitta möbler med runda former. Och det kan ju vara att du jobbar med liksom runda bord eller en soffa som har rund form. Alltså det behöver inte vara välvd alltid, men den kanske inte har liksom jättekantiga armstöd, utan att den kanske är liksom lite mer stoppad på ett sätt som gör att den blir mjuk i formen och snäll, vilket gör det enklare för dig att liksom vila någonstans så att det inte blir stelt. Däremot vill man då ha ett väldigt modernt intryck liksom, och stelt och bli lite mer maskulint, så ja, men då ska man ju ha kanske liksom stålben, kantig soffa, liksom lite pinnigare saker. Men vill man bort från det och skapa värme och trivsel, vilket jag tycker då att det är, så behöver man ju gå mot de rundare, snällare formerna. Och det kan ju också vara möbler utan ben. Alltså soffa som står mer på en sockel eller direkt på mark, för att det ska bli så här jordat och grundat. Mysigt.
Ja, det gillar vi.
Ja, jag uppskattar också bord med, som inte har liksom ben, utan som har en trumpetfot, eller man ska säga, eller kornfot.
Ja, de är runda. Väldigt behagligt. Vi tar bort många av de här spröten som blir annars. Ja. Väldigt mycket spröt.
Det är ju det med om man har 6 stolar runt ett stort runt bord. Ja, men det blir mycket pinnar liksom. Då vill man ju få liksom ihop mitten med en korn. Det är nice.
Det är riktigt nice.
Ja, jag gillar det. Mm. Och också så här, vad som du sa, har vi klinker på golvet? Ja, men då vill man ju ha en liksom avdelningar som skapar rum i rummet. Stora mattor. Alltså jag är ju jättesugen, jag vet inte hur det är med dig, men jag är jättesugen på mönstrade mattor. Eller mönstrade möbler för att skapa liksom ett intresse. Jag har varit så väldigt mycket enfärgat länge. Men det finns någonting med så här, att leka med en mönstrad soffa. Då kan man ju tänka sig en enfärgad matta eller en mer blockfärgad matta. Och att det liksom får vara, ja, med små öar av händelser runt omkring. Och att mönster behöver inte ens plockas upp igen. Utan det är så här, en stor piece med ett stort mönster som blir som ett konstverk.
Ja, det är härligt. Alltså det är fantastiskt.
Det är underbart. Och hellre kanske att det är lite kontraster i möbeln. En träsockel med en mönstrad liksom dyna och plymå och ryggstöd och armstöd. Och enfärgade kuddar i. Jättehärligt.
Trevligt.
Ja, jag vet inte varför mönstret är så, känns så jäkla spännande.
Nej, men vi har varit väldigt långt bort från mönster länge, känns det som.
Ja.
I vårt uttryck här i Scandinavia.
Vi är rädda för mönstret. Vad, ja, tycker du, tror jag. Vad tycker du ett mönster på en möbel gör för rummet?
Nej, men det är ju en eye catcher, känner jag. Att det är någonting man ser och får uppleva, att det sätter ju också en identitet, beroende på om du väljer ett blommigt mönster så kommer du skapa liksom kanske någonting som går mer åt romantiskt eller så, men har du ett rutigt mönster så får du ett helt annat uttryck, så det går ju verkligen också att signalera och skapa mycket identitet med hjälp av mönster som man inte får med enfärgat.
Nej, och det finns ju någonting som jag tror i ett rum som du vill återvända till, där har du ju bestämt dig för en känsla som du vill förmedla då, uppenbarligen, och som kommer igenom och som människor uppskattar. Det finns ju då sätt att skapa liksom bra förutsättningar för detta genom till exempel att sätta färg på väggarna så att det känns liksom, ja, man skapar en bas för det man vill framkalla. Det finns då att man kan välja liksom typ av möbler, om de ska vara runda eller om man vill göra något mer liksom kantigt och att det är en grej, så väljer man den typen av form på möblerna. Men det finns ju också alltid en, att man behöver liksom hitta någon typ av harmoni, en balansgång mellan allting. Hur fasen löser man det? För det, jag tror att människan behöver harmoni i ett rum. Vad finns det mer för aspekter att tänka på förutom kulör på väggarna, liksom golvet, om man ska kakla eller klinker eller om det ska vara matta. Men vad finns det mer att fundera på?
Men jag skulle också säga att det är viktigt med proportionerna på möblerna och mängden möbler du har i ett rum. Så att du dels inte hamnar i det här att du undermöblerar, att det känns tomt och skralt och liksom empty. För det kan kännas obehagligt om du har ställt in en mönstrad liten soffa i ett stort liksom, rum. Det blir jättemärkligt, utan du behöver ju liksom se till att soffan är i rätt proportion och att det är tillräckligt mängd möbler. Men det får heller inte bli för stora möbler i ett för litet rum. Det blir också jättetokigt och skapar absolut inte harmoni. Så man behöver ju känna in mängd och storlek, tycker jag också.
Mm. Precis.
Och hur är det med... funderar du på något annat?
Nej. Och hur är det med materialen?
Ja, det tycker jag också är viktigt. Sådär. Ja. Nej, men för mig handlar det ju om att få en mix av material. Att man både blandar blankt och matt. Så att man får en nice combo i det. Alltså har du till exempel i en butik så kanske du har valt en glossy kassabänkdisk. Inte vet jag. Och har... du behöver liksom butiksbelysning som är rätt kraftfull, antar jag, för att folk behöver se produkterna och så, men då kanske du också vill ha in ett träskåp eller trähyllor för att det ska kännas i balans. Eller så vill du ha ett väldigt futuristiskt butik, och då kanske du behöver mycket glossy, men du vill ändå ha då kanske textilmatta på golvet som är liksom kortluggig, så att man inte tänker på den, men den kommer ändå dämpa och göra det härligt och få fram, lyfta fram de här glossy butiksinredningen ändå. Så att det finns nästan alltid, för mig i alla fall, en balans mellan glossy, matt, naturmaterial och artificiellt material.
Mm. Jag tänker faktiskt nu på när du pratar där om liksom butiksgolv och sådär. Så tänker jag på ett ställe som vi var på, återkommit flera gånger faktiskt, i Danmark. Där en kvinna har skapat liksom en helt fantastisk miljö. Det är som ett, vad ska man kalla, typ Airbnb. Fast man kan liksom inkvartera sig i containerhus. De har byggt hus av containrar. Och de har i en gammal butikslokal skapat liksom gemensamhetsytor med ett stort kök. Och man kan liksom spela spel, de har konserter, de har workshops. Och så har de också skapat en lägenhet ovanpå som är helt fantastisk. Hon har färgsatt på ett så underbart sätt. Alltså det är verkligen danskt. Med vintageblandningar, galna färgkombinationer. Och jag tänkte på det de har gjort i den här butikslokalen. Där är ju gamla terrassoplattor, sådana här liksom lite gråspräckliga, verkligen butiksgolv som liksom aldrig kommer slitas ner. Det är ju forever and ever. Jag tycker det är så fint att de har behållit det. Och i de här ytorna som då är också rätt stora och öppna, så har ju hon fyllt på med mycket vintage-möbler och mycket stoppade möbler med mönster. Och jag tänker att det som händer när man ställer in stoppade möbler med mönster på ett sånt här hårt, verkligen liksom kraftfullt alltså det är ju verkligen
industriellt
golv, det är ju att du får en jättehärlig kombination av hårt och mjukt. Alltså sofforna är såna här liksom lite så här, nu man kan vara 40-tal med blommönster, kanske lite fransar längst ner. Skulle kunna vara i rosa eller ljusgrönt som blir väldigt liksom nätt och feminint på ett sätt utan att de står på pinniga ben, för då hade det lätt blivit halt och liksom gnissligt. Men att de står liksom som rosenbuskar liksom på något sätt i den här lokalen. Och också trästolar, träbord och till det så här lite färgglad porslin och brokiga saker som gör att det blir spännande. Men det jag älskar, jag vet att jag har fotat det så många gånger, det är verkligen de här liksom gulliga sofforna till det här industrigolvet som gör det så himla läckert.
Mm. Vet du om hon har lagt mattor under dem också?
Ja, hon har ofta såna här stora liksom vintage liksom typ persiska mattor ibland. Jag vet inte om det har varit någon annan mönstrad matta, men ja, jag ser stora mattor framför mig också, så att det blir som små öar liksom.
Ja. Det är någonting också med den här butiken och hela locationet som jag vet inte om det stämmer, men det är som att jag inbillar mig i alla fall att hon har kaklat en hel del. Alltså finns det fint kakel där också?
Jag vet att hon har kaklat upp bakom en del av i köket, tror jag. Men där är det nog vitt kakel i 10-10 plattor.
Men typ med färgarfog kanske.
Ja, men det skulle det kunna vara. Ja,
att exakt. Det kanske är gul fog eller någonting, eller rosa. Alltså jag vet inte vad det är, men det är som att jag är starkt förknippat kakel med henne.
Ja.
Och jag, på ett fräckt sätt att hon också tagit i lite. Alltså det är,
hon är inte rädd.
Nej, det är inte ett litet stänkskydd, utan då är det hela vägen upp liksom, ja. Och hela vägen ner och utanför,
ja.
Runt om.
Precis. Och det jag tycker är fantastiskt med hennes location och hennes stil, det är också att hon skapar de här eye-catcherna som vi nämnde förut. Och det kan ju vara en möbel, absolut. Men jag vet att hon har till exempel satt upp något stort liksom, konsthuvud på en ko, tror jag det är. Och ovanför en köksdisk, så att det är det första man ser när man kliver in. Att hon har gjort liksom, kontrasterande dörrar så att man verkligen få mötas av en fin, spännande, kanske kornblå dörr till en rosa vägg. Eller att det är någon stor hylla från golv till tak med porslin. Så att det blir verkligen både funktion, men också att det är väldigt, väldigt tydliga eye-catchers i rummet. Och det är inte så att de bråkar med varandra, utan hon kanske har en tydlig, stor i varje rum som verkligen får tas fram. Det kan också vara så här, en jättestor lampa ovanför sängen. Men i övrigt är det väldigt enkelt. Det älskar jag.
Mm.
Eller en, som en kaklad vägg någonstans. Som en fond.
Hon har valt ut vad det är som ska få ta plats.
Det blir väldigt oängsligt just därför, för att man förstår vad det är jag ska se. Jag tycker det är spännande och det lirar med resten. Men det är inte så mycket mer jag behöver liksom. Jag blir inte splittrad. Nej. När jag tittar i rummet, även fast det händer mycket grejer.
Ja.
Men det är liksom en tydlig stor sak hon vill accentuera, och den får komma fram.
Ja. Det kan vara ett stort, långt bord så, med stolarna runt.
Mm.
Det är det vi tittar på här, behöver som är målat i en rolig färg.
Ja. Behöver inte fundera på något annat.
Nej.
Och det blir väldigt hjälpsamt för den som kommer in i bostaden. Att man säger, stort bord, wow, otroligt. Här, liksom,
där går jag och sätter mig.
Där går jag och sätter mig. Eller i nästa rum då. Wow, stor lampa. Så att det finns ändå någonting som fångar din uppmärksamhet. Och jag tror ändå att människor vill ha hjälp och guidning i den typen av liksom, när man kommer in i ett rum. Att du vill bli presenterad för det som är viktigast.
Mm, exakt.
Kanske är så att du har fantastiskt fina fönster. Ja, men det kanske är så att du faktiskt ska måla karmarna runt om i avvikande färg mot väggen. För att de här behöver synas.
Exakt. Och om man har ett väldigt liksom så här, kanske standardrum, så hade det ju kunnat vara en stor tavla eller en stor matta som hänger på väggen som du möts av när du går in i rummet. Liksom.
Precis. Och det där är jag ju också lite sugen på, för att jag tycker också att vi många gånger i Sverige är lite så här, inte för stor konst, eller då gör jag hellre kanske en stor tavelvägg, vilket går fullt lika bra. Men det som är spännande är också när man börjar ljussätta konsten, så att den verkligen får bli liksom dramatisk och ta för sig och inte bli bara som en, ja, vi måste ha något på väggen, utan att den verkligen får bli någonting. Ta lite plats liksom. Och nästa var, jag gillar ju när det blir överdimensionerat. Även i ett mindre rum, att det får vara någonting liksom galet stort.
Ja, ja, ja. Jag tänker att det ofta kan hjälpa rummet. Nu pratade vi om proportioner tidigare. Men man kan ju också med hjälp av proportioner på det sättet skapa något väldigt kul.
Mm. Ja, jag gillar det. Det kan vara en golvlampa till exempel som är överdriven i proportion. Eller att du har en bordslampa som blir svulstig tillsammans med dina övriga saker. Eller det kan likt väl vara en vas eller någonting annat som blir en eye catcher för att den har en överdimensionerad storlek eller form.
Ja.
Eller kulör.
Ja, en bokhylla som sträcker sig över en hel vägg.
Precis.
Något sånt.
Ja, en jättestor växt.
Ja, ja, det gillar vi.
Mm.
Alltid haft en förkärlek för höga stora växter.
Mm.
Vi har lite svårt klimat för det i Sverige. Alltså. Det är lite tufft. Mörkt, men det får man, kan man också jobba med vanlig liksom, lampa för att hjälpa växten.
Ja, faktiskt. Mm. Ja, jag är lite konfunderad kring växter nu. Det var ju år av monstrera och år av fiolfikus. Men vad ser vi nu?
Alltså, jag liksom? Vet inte. Jag kände det när jag skulle lägga upp ett Instagram-inlägg här häromdagen angående våra krukor. Och så kände jag, men jag får nog fråga folk vad i hela friden de är sugna på att plantera nu i sina krukor, för jag vet inte själv.
Nej. Jag älskar den där lilla konstiga växten vi har på kontoret i och för sig.
Som är en form av philodendron-aktig
Ja, det kan det nog vara. Det är som, istället för att de är liksom perfekt gröna och frodiga så kanske det är snarare att de är lite märkliga och knotiga och lite udda blad och liksom mer, vad ska man säga, skulpturala.
Ja, lite så. Ja, det är jag sugen på. Originalväxten.
Ja. Men snitten då? Nej. Jobbar vi med den?
Jag vet inte. Alltså det, jo, men alltså man blir ju glad av en kunstig tulpanbukett som har också, men det är att den får inte vara perfekt, tänker Nej. Jag. Utan den får ju vara så att de har dratt iväg lite och nästan börjat liksom blomma över för att det ska vara kul.
Ja, eller hur? Sen älskar jag också våran, jag vet att folk är upprörda, men våran torkade jättehöga björnloka.
Mm.
Den är ju inte grön, den tillför ju inte riktigt samma sak som en stor grön växt hade gjort. Men för den är ju brun och den tillför ju snarare typ död i rummet.
Ja.
Så. Men det den gör är ju att den skapar en höjd och att den är märklig i proportioner. För man bara, vad är det för en jätteblomma som står lutad mot väggen? Vilket gör det spännande och också lite dramatiskt. Och den blir väldigt rolig ihop med liksom, våran krämfärgade sammetssoffa och liksom, ett stålbord till, för att det är en jättemärklig kombination. Men det är naturmaterial tar den ju in, och höjden och en skulptural form som är jättespännande.
Oh, vet du vad jag blev sugen på nu?
Nej.
Att göra någon hög skulptur.
Ja, kan vi snälla göra det?
Alltså jag funderar på hönsnät och så antingen så här, ska man köra pappmaché runt. Oh. Alltså hade kunnat bli roligt, eller?
Påskpyntet.
Påskpyntet.
Mm. Nej, fast alltså göra som ett projektet.
Konstigt träd.
Jätteroligt.
Skitkul.
Jätteroligt. Jag är också väldigt sugen på att måla någonting stort.
Ja.
Alltså en stor konstpjäs på canvas. Mm. Jättesugen på canvas.
Ja, men det är trevligt med canvas. Också att man kan göra lite vad som helst på. Man kan ju blanda, både måla och dutta på där och klistra fast. Och...
Ja, eller hur? Gå loss. Jag har två stora, vet du, sådana canvasramar hemma i källaren som jag har plockat ner från en vägg efter jag hade klistrat på olika sådana här pappersark av olika slag. De kanske vi kan göra något med.
Mm.
Jätteroligt.
Ja.
Jag tänker att det behöver inte heller vara så komplicerat alltid. Alltså, det är ju fantastiskt om man har möjlighet att investera i fin konst av målat av någon. Det tycker jag verkligen man ska göra om man har möjlighet eller vill prioritera det. Kör! Ja, det kommer jag aldrig ångra. Och det har jag också som mål att göra.
Ja.
Men om man vill testa sig fram för att man vill skapa någon effekt hemma hos sig själv, så varför inte liksom måla lite?
Ja, varför inte?
Det är också ett jättebra sätt att testa att få in mer färg i ett rum.
Ja.
Kornblå, stor, alltså behöver inte, den kan vara enfärgad.
Ja, alltså jag älskar fortfarande att vara på Louisiana. Så ja. Finns ju den här kornblå.
Klein.
Den kleinblå, ja. Blå. Och där finns ju också en fuchsia färgad tavla.
Mm.
Jag vet inte, kommer inte ihåg vem det är som gör dem.
Det är väl Klein.
Det är väl Klein, ja. Calvin Klein målat den själv.
Eller jag vet inte.
Nej,
jag ska säga. Har det osagt.
Eller är det Calvin? Kanske en annan Klein?
Nej, jag vet inte.
För det är ju från modevärlden. Men är det Calvin? Eller
det här får vi kolla.
Spottat en annan Klein i ansiktet just nu?
Vi får återkomma.
Jag får återkomma. Men den är ju jättefin. Alltså jag älskar det i sin enkelhet.
Ja.
Det är typ en av de sakerna jag har haft längst hängande på mina väggar där hemma. Jag fick den här tavlan när vi köpte vår första lägenhet för hon som flyttade ut därifrån. Hon sa att nej, men den får ni behålla, för jag tyckte den var härlig. Och det är egentligen bara en stor canvas som är svartmålad med lite, alltså det är någon liten textur i den. Och hon sa att nej, men jag målade över den svart, för jag hade målat på den innan, men ja, jag var inte nöjd, så jag bara gjorde den svart. Och jag älskar den. Alltså den har fått hänga i alla våra hem sedan dess.
Ja, det behöver inte vara svårare än så.
Det behöver inte vara svårare. Den har inte ens en ram.
Nej.
Men jag älskar den.
Ja.
Jag vet inte varför.
Nej, men för att den är tydlig, tror jag.
Svart.
Ja. Passar din karaktär.
Ja, det svart hål.
Det blir också en kontrast.
Ja, till mitt annars liksom lite så blacka hem kanske.
Mm, jag tror att den skapar lite dynamik bara.
Ja, jag gillar den.
Ja. Och är det så att man målar själv och vill att det ska se liksom, mer ordentligt ut eller så, då kan man ju faktiskt sätta en trälist som ram. Det är ju inte rocket science liksom, men det får ju det att se lite mer färdigt ut om man tycker att det känns härligt. Liksom.
Arbetat.
Arbetat.
Ja, nu blev vi kreativa, Maja.
Ja.
Louisiana för övrigt som byggnad och liksom ställe är också ett sånt som man vill återvända till om och om igen. Dels för utsikten. Alltså den här arkitekturen är så flawless. Alltså den är ju flång nice till utsikten, till platsen. Alltså, nej. Och de här träväggarna. Jag orkar inte.
Nej.
Det är som att man vill ställa sig och gråta. Jag vet inte om det är det att man är, eller att vi är väldigt känsliga kring miljöer så att det blir liksom lite överväldigat och dramatiskt.
Absolut.
Eller är det så att alla människor egentligen känner det, bara att vissa är inte intresserade?
Ja, men jag tror att det är lite olika hur man tar in.
Vissa känner säkert så över Excel-ark.
Ja, ja. Så vackert med siffrorna där.
Medan jag bara roll my eyes.
Ja. Men jag kom på ett till ställe nu när vi ändå pratar om rum, så ett rum som verkligen satte avtryck på mig för många, många, många år sedan och som inte har den här härliga volymen som vi pratade om de tidigare ställena. Och det är Noguchi Museum i New York. Den här fantastiska designen som har gjort, eller skulptör eller konstnär är han ju, men han har gjort massa fina rislampor som vi också är stora fans av. Hans museum i New York är, alltså det rummet som jag främst kommer ihåg är ett lågt i tak, och nu googlade vi upp bilder på det och det är faktiskt träribbor i taket, vita väggar och så är det där hårda betonggolvet.
Och också fönster högt upp, källarlokalen typ.
Ja, men exakt precis det som vi rantade om förut, att det är svårt att få till. Men det som de har gjort här är ju att skapa en väldigt, väldigt avskalad miljö där hans konst får komma fram. Och det blir ju fantastiskt.
Mm. Vad tror du är, liksom, vad är det som har lyckats med det här projektet och inredningen här?
Nej, men dels skulle jag ju tro att hans skulpturer är som gjorda för en avskalad miljö. Alltså de får ju verkligen komma fram här. Vi ska ju inte fokusera på rummet, utan vi ska ju fokusera på skulpturerna. Och skulpturerna är i naturmaterial, det är sten och det är trä, vilket gör att det känns harmoniskt.
Det blir lite mjukare mot det stela. Ja,
exakt.
Jag tänker också, det är briljanta med att sätta trä i taket här. Så att ljuset kommer ju uppifrån. Liksom, så. Men det är liksom verkligen bara smeker taket. Och att det får bli som en varm, liksom en varm
filt
liksom. Och att det är ett mörkt trätak. Så att det blir verkligen rustikt, naturligt, tryggt. Ja, men spännande också med liksom de vita väggarna till sen. Och att betonggolvet, alltså det blir som en invers, det är som man har liksom vänt upp och ner på ett rum, vilket gör det lite spännande. Det hade ju inte varit samma sak om det var ett vitt slätt tak där. Då hade man ju saknat den stora delen naturmaterial som behövs in för att ge det någon typ av värme.
Exakt.
Och också att han skapar en mönsterbild i taket. Det är ju roligt. Att det blir ränder.
Precis.
Som gör att det händer någonting.
Ja,
och att det blir verkligen fokus på det naturmaterialet. Det får ju ta för sig på ett sätt som är otroligt.
Mm.
Till skillnad från om man hade målat in det.
Exakt. Härligt. Och det hjälper ju också skulpturen att komma fram i och med att man binder ihop det med naturmaterialet i hans konst.
Så det går fasen att lyckas med lågt i tak och fönster högt upp.
Ja.
Om man bara ger sig fasen på att hitta en referens och det är den känslan man vill åt såklart då.
Ja, lite det.
Men det är också det man inte ska sträva emot rummet.
Nej, för att det blir svårt då att titta på en referens som har helt andra features och tro att man ska skapa exakt samma. Mm. Det gör man ju inte.
Nej.
Man får ju hitta rätt förebild.
Mm. Precis. Ja, jäkligt bra referens faktiskt. Han är otrolig. Och också att han har sina såna här fjäderlätta, luftiga lampor i rispapper som blir som moln hängandes inne i det här rummet.
Ja, alltså otroligt. Otroligt.
Nej, smaskigt. Behöver åka dit. Titta lite.
Kika lite.
Men med det sagt, Maja, ska vi runda av?
Då får vi runda av.
In och kika på bilder. Vi lägger väl upp ett smaskigt potpourri av ställen som vi vill återvända till flera gånger om. Och det hade varit kul att höra vad ni har för ställen. Det kan ju vara helt